If they find a place where the nest could be, they come back and dance. And in the dance, they indicate where the place is. And the more they dance, the better the place is.
När honungsbin svärmar så flyger några av dem ut och letar efter en ny boplats. Och när ett av spanarbina har hittat ett bra ställe så kommer det tillbaks och börjar dansa. Och dansen, det är ett sätt att berätta var den här platsen ligger. Och är det riktig fart på dansen så har biet hittat ett toppenställe. Det här betyder ju också att ett djur med väldigt liten hjärna ändå kan kommunicera och visa känslor som inte ligger allt för långt ifrån våra egna. Vetandets värld i Sveriges Radio P1 ska den här gången handla om binas förmåga att lära sig av sina erfarenheter och förmedla dem till andra bin också. I frilansjournalisten Therese Forsbergs reportage från sommaren 2016 så tog hon med oss på besök inuti en bikupa. Där inne i mörkret så har forskarna upptäckt många sätt som bina använder för att sprida information och med hjälp av den informationen kunna fatta bra beslut för bisamhällets framtid. Vi börjar hos biodlaren Lennart Gran.
Men du ser, det är ganska mycket trafik in där. Och de bär olika sorters pollen, gult, orange.
Ja, vi ser flera stycken. De, en del är alldeles fullastade med gula pollen
på bakbenen. Och det gula där då antagligen sälj, kan vara något annat också. Och det orangea som någon har också, det är maskros.
I en liten skogsglänta utanför Piteå står några av Lennart Grans bikuper. Maskrosorna har just börjat blomma för fullt. Och de tidiga blommornas pollen är viktiga som föda för bina som gör sig redo för en ny sommar. Uppemot 300 kilo honung kan ett samhälle producera under en sommar. Det innebär en total flygsträcka på omkring 20 miljoner kilometer. Det motsvarar halva vägen till planeten Venus från jorden. Bikupan är ett välorganiserat samhälle som bygger på fördelning av arbete, förmåga att lära sig saker och kommunikation. Det betyder att en hjärna som är stor som ett knappnålshuvud både kan lära sig saker och föra över information. Hur det här går till har intresserat forskarna länge. Förr var synen på djurs beteende att det handlade om instinkt och det beskrevs som ganska mekaniska processer. Gränserna för instinkt och intelligens har sedan dess blivit allt mer flytande. Förgrundsgestalter inom studierna av djurs beteenden var forskare som Nicolas Tinbergen och Konrad Lorenz. De fick också Nobelpris för sitt arbete tillsammans med Carl von Frisch som studerade just bins beteende. Han avkodade en av binas strategier för kommunikation, dansen. Men kanske är det lite dumt med just ordet dans, för informationen är inte visuell. Det är ju alldeles mörkt inne i bikupan, förklarar professor Koos Biesmeier på en bikonferens i Malmö. Han är verksam vid Naturalis Biodiversity Center i Holland och har tidigare studerat bins beteende.
If I describe the dance, you see it in front of you as a figure eight with waggles. Of course the bees don't see that because it's dark in the hive. So the only thing they have is with the antennae, they're very close to the dancing bee. And they follow the vibrations directly from the antennae and also through the comb. So the wax comb moves with the dancing bee and the other bees pick it up with their feet.
Själva vaxkakan funkar alltså lite som en telefonledning. Tomma celler i vaxkakan sprider effektivt vibrationerna till bin som finns runt om det dansande biet. Och med fötterna så känner de av att någon vill förmedla något. Vaxets struktur är viktigt för förmågan att föra över information till andra bin. Försök har gjorts med andra material som gummi till exempel och det fungerar inte. Och om vaxet blir för varmt så transporteras inte heller vibrationerna så bra. Men vad är det då bina berättar med sin dans? Von Frisch upptäckte att binas dans var olika på morgon och eftermiddag fast de flög och samlade mat vid samma grupp blommor. Det visar sig att riktningen på biet när det gör sina vickande rörelser i dansen korresponderar till vinkeln på flygriktningen i förhållande till solen. Biet ger alltså en vägbeskrivning. Bina visar också hur bra födokällan är beroende på hur livaktigt och länge de dansar. Ko Spiesmeier märkte i sin forskning upp samtliga bin i en observationskupa och följde dem under hela livstiden. Han noterade allt de gjorde, hur de dansade, om de följde andra dansare, om de flög iväg och kom tillbaka och så vidare. Han upptäckte att inte alla bin dansar. Det är lite grann som att leta efter en bra restaurang i en främmande stad, förklarar han.
Many bees never dance in their lives. Because following dances is very difficult. So if you really want something to eat tonight, for example, here in a place that you don't know, I don't know Malmö, if I want to find something to eat, it's better for me to walk around and I'll find something. If I can also ask experts, so communication, I can follow dances, but then there will be a big discussion what's the best restaurant in town and I'll have to wait for a long time to go there. That's how it works with the bees. So if a scout bee goes out, she finds food easily, but it's not the best food in town. And the best food in town is only found by some lucky bees and they come back and tell the others.
Bina dansar inte så mycket för att lära ut om nya matställen till oerfarna bin, utan mest för att berätta för erfarna bin om det fortfarande finns pollen och nektar kvar på en plats de besökt dagen innan.
So on day one they have found a food source and on day two I ask you, hey, is that restaurant still open? And you say, oh yes, yes, I've just been there. You dance. You just go there. So in fact up to 80% of the dances are followed by experienced bees to reactivate their foraging.
Ko Spiesmeiers forskning visade också att oerfarna bin dansar väldigt entusiastiskt när de hittar en födokälla för första gången.
So the first time, that's very interesting because the bees that have never been outside, I followed many of these bees, and then they went out, and if they came back the first time that they found something, they just went completely crazy. That was one of my real discoveries. So they performed not a waggle dance, but a tremble dance, and sometimes for 30 minutes. They would come back and be completely crazy and shaking all these other bees and not knowing what to do with it, it seems. So they were so excited.
It was like, I found something.
That's, of course, I should not say that as a scientist because it's very anthropomorphic, but it's very hard not to do it because it looked completely crazy and nobody had ever seen that before.
Det där med känslor hos djur är en kontroversiell fråga. Men just bins känsloliv har faktiskt studerats. De kan ju inte berätta hur de mår, så forskarna får mäta istället. Bin tränades att öppna sina mundelar för att få sockerlösning kopplat till en doft och att stänga dem till en annan doft som förebådade att de skulle få någonting äckligt, en bestraffning. Sen behandlades en del av gruppen av bin genom skakning och forskarna visade att skakade bin både var mer försiktiga och förväntade sig bestraffning oftare. Dessutom så minskade mängden hormoner i kroppen som är kopplade till välbefinnande. Negativa erfarenheter ger alltså mer pessimistiska bin. Lukt är ett viktigt sinne för bina. Vid kuporna så gör jag och Lennart oss i ordning med vita jackor och slöja för ansiktet. Några puffar från en rökpust gör bina lite lugnare inför att vi ska hälsa på inne i kupan.
När de känner röklukt så tror de att det brinner i faggorna. Så att då äter de av sin honung i samhället. Och så blir de mätta och belåtna och mindre stingslyssna då.
De helt enkelt förbereder sig ifall de så att säga måste evakuera.
Ja, precis. De tankar ifall de måste flytta på grund av en brand som är redan nalkande. Så ger de lite rör så där.
Bin kan snabbt och effektivt lära sig skilja på dofter. Till exempel så har det visat sig att en plats i kupan där bina dansar är specifik. Om dansgolvet skärs ut och flyttas någon annanstans så kommer dansarbina att leta reda på den nya platsen.
Det verkar som att dofter från gårdagens besök kanske lagras där och berättar om gårdagens födokällor. Men det är inte så att de lär sig olika blommor, menar Kospismeyer.
So it might smell like apple flowers, but they only respond to that if they know that the apple yesterday was providing food. Because there's no imprinting, so it's not that all the bees know apple flowers. That would be useless, because honeybees have colonies year round, so it's useless to focus on specific food. There cannot be imprinting, so you have to learn. So what's evolved is a very quick and optimal learning system with good memory.
Du lyssnar på Vetandets värld som idag handlar om bins förmåga att kommunicera med varandra. För att ha något att berätta om så måste de ju också kunna uppfatta och förstå. Hur ser ett litet bis värld ut? Bin har en ganska hygglig syn. De är bra på att uppfatta rörelser som blommor som vajar i vinden eller en kosvans som slår emot dem. Eftersom blommor och bin har samevolverat under lång tid kan de också väl urskilja blomfärger. Favoritfärgerna är blå och gul. Röda färger uppfattar de som svarta. Men färgseendet slås av under snabbt flygande. Då behövs det inte. Istället är det då former de är bra på att urskilja och landmärken i landskapet. Därför är kontrastrika mönster på kupor bra. Då hittar de hem till rätt kupa. Kommer de fel eller försöker sig på en stöldräd i en annan kupa stöter de på patrull, berättar biodlaren Lennart Gran.
Om det har varit dåligt drag, som man säger, dåligt med mat ute i naturen, då kan de faktiskt börja stjäla varann. Va? Och då sitter det vaktbin då. Och det här tror jag är vaktbin, de här. Vi ska se om de landar, ska du få se att de blir som godkända innan de knallar vidare in.
Alla bin har ett tunt lager vax på sin kropp som hindrar dem från att torka ut. Men olika bin har inte exakt samma vax. Bin som är nära släkt har en mer lik kemisk komposition och det är därför en inkräktare kan upptäckas och kastas ut. Inkräktare kan faktiskt försöka muta vakterna med lite nektar för att slippa in. På flustret kan det också sitta äldre bin och fläkta ut doftämnen från en körtel som gör det lättare att hitta vägen hem för yngre bin som är ute och flyger.
Det sitter bin på flustren och med bakändan utåt och så har de en körtel längst bak som de öppnar de segmenten på kroppen längst bak och så kör de med vingarna så här. Då sprider de dofter ut i hit där vi står och även ut. Det blir liksom kanaliserade vägar in då hit.
Doftämnet kallas geraniol och har fått sitt namn efter blommor i geraniumsläktet, dit till exempel midsommarblomster hör. Med det doftämnet markeras även blommor som tomma. Doften försvinner i samma takt som blommorna fylls på med nektar igen. Doftspår kan också följas i luften. Erfarna bin som hittas snabbt kan flyga en långsam tur där de flyger med öppna körtlar för att göra doftspår i luften som andra kan följa. Bin landar ofta i motvind på en blomma och det är för att den följer lukterna som sprids med vinden. Vi lyfter på taket på kupan och tittar in. Det är myllrar av bin som kryper omkring på ramarna.
Så, då rullar jag av den här folien lite grann för att då kunna gå in och titta på hur det står till i samhället. Så vad jag vill veta det är att jag vill veta om det finns en drottning. Helst vill jag se henne. Men jag, framförallt vill jag se att hon har lagt ägg, att det finns yngel i olika faser. Då låser jag på den bakersta ramen här då. Med mitt verktyg här.
Ja, det är en liten metallsked, eller ja, vad man ska säga.
Det heter kupkniv.
Kupkniv. Mm.
Och den här bakersta ramen har lyft upp nu. Då ser man att det här, ser du, det är en massa celler då, som bina knallar omkring på. Och de är täckta med vaxlock. Man petar så här så är det.
Så glittrar det alldeles där innanför.
Mm. Men det här är alltså socker som är över från det de skulle ha i vinter. Man vänder ramen här.
För när man odlar bin och tar honung så ersätter man den honung man tar med hjälp genom att ersätta med sockerlösning som de får ha för att överleva vintern.
Just det. Då tar vi nästa då. Vi har alltså inte sett någon droppning än. Och här ser du, här har du i princip inget foder kvar. Annat än pollen här i vanlig ordning. Och så ser du längst i mitten på raven här. Här har du, om du kikar in i de här så ser du att det är vitt i botten.
Är det larver där?
Det är larver där.
Det är goda nyheter, eller hur?
Ja, det är det. Då vet vi att det finns en drottning. Och dessutom har du täckta celler här i mitten fortfarande. Med, du ser skillnad på det locket, vaxlocket, mot det här där det är socker eller honung under.
Ja, det är ganska stor skillnad. Det, framförallt i färg och också lite grann strukturen.
Ja, precis. Så här är det alltså larver då som har fått sin mat och håller på att utvecklas.
Och de kläcks allt eftersom under hela sommaren?
Ja,
är det så?
Ja. Drottningen lägger då uppemot 2000 ägg per dygn när hon är riktigt aktivt, högproducerande.
Drottningen är ingen härskare som namnet kanske antyder. Arbetarna organiserar själva sitt arbete. Inne i bikupan så hittar vi snart ramen där drottningen sitter.
Nu ser jag en drottning här. Ser du?
Ja, men kolla. Det är jättetydligt. Och den är bra mycket större än de andra bina och lite rödare i färgen.
Ja, hon var ovanlig färg på den här drottningen. Nu tar jag och håller fast hon så här och så märker jag hon på mellankroppen här med en märkpenna. Så där är hon lättare att hitta sen.
I takt med att samhället växer så blir det ont om plats i kupan. I vilda samhällen så kommer samhället att dela på sig när de inte får plats längre. Den gamla drottningen tar med sig halva samhället och svärmar för att hitta en ny boplats. Det är ett kritiskt läge. Om de skulle delas upp överlever bina inte särskilt länge. De klarar sig inte utan drottning. Och drottningen behöver en viss mängd arbetare för att samhället ska fungera. Arbetet med att hitta och besluta sig för en ny boplats löser bina också genom mycket kommunikation. Ett slags kollektivt beslutsfattande.
And it's a fascinating process. Because first they split off half the colony and they hang in a tree or on a chimney or some place, an intermediate place, kind of a tent. They are camping out there till they find a house. Then you have scout bees that go out and look for places which would be a good house. If they find a place that where the nest could be, they come back and dance. And in the dance they indicate where the place is, and the more they dance, the better the place is. The more they dance means the more time other bees can pick it up, they can follow the dance and go there. If they also think it's a good place, they come back and dance again. So that's a kind of automatic system that the site that has the most dances wins. So then they know where they need to go. But there's specific signals then that they use to make sure everybody goes there. So there's all kind of signals that make sure that first through the dance they choose the best site, and then they fly off together and they go in the same direction to that new place. It's a fascinating process.
Det berättade professor Koos Biesmeijer som är verksam vid Naturalis Biodiversity Center i Leiden i Holland. Du hörde också biodlaren Lennart Gran som är bitillsyningsman i Piteå och arbetar för Sveriges biodlares riksförbund. Det här reportaget det var gjort av Therese Forsberg och sändes för första gången i juni förra året. Och därmed så är Vetandets värld slut för idag. Jag heter Johan Torstensson. Hej så länge!